Dagens tema är, som Anna har varit inne på, förlorad och återfunnen. Och hon påminner mig här senaste morse om just det här ochet, vilket är väldigt gott. Och evangelietexten för idag är från Lukas kapitel 15, liknelsen om det återfunna fåret. Den slutar så här. Kapitel 15, vers 7 står det så här. Jag säger er, det är Jesus, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Glädjen enligt Jesus är primärt över den människa som omvänder sig och som tar emot förlåtelsen från Jesus. Och liknelsen heter ju faktiskt inte det förlorade fåret utan det återfunna fåret. Men det är inte här vi ska röra oss, det är inte här vi ska vara primärt idag, utan vi ska dyka in i Romarbrevet i 5:e kapitlet. Och jag kan tycka att i respekt för ordet och så vidare så läser vi det tillsammans, och vi står gärna upp. Och sen när vi sätter oss ner så kan vi passa på att le lite extra mot vår granne i bänken och säga kul att se dig. Men vi får upp den här och vi kan jättegärna läsa den tillsammans. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Amen. Varsågoda och sitt. Överskriften på kapitel 5 är räddade genom tro på Kristus. Och hela kulmen och poängen i kapitel blir i vers 9 här i mitten. Vi har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Mittenraden där, nya stycket. När vi nu har förklarats rättfärdiga, det är ett konstaterande och det har vi med oss. Om ni tappar bort det i det jag säger, om jag börjar mumla eller om jag är för lång, kolla in mitten. Vi låter den här texten stå upp här runt tiden. Det är där vi är. Men vi dyker lite djupare. För när tiden var inne, när det var dags enligt Guds plan, när vi var maktlösa. Paulus poängterar här från början att vi faktiskt inte har någon aktiv del i frälsningen. Gud är aktör, Gud frälser och vi tar emot. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa. Och då dog Kristus för de ogudaktiga, alla de som inte klarar av att leva upp ett helt rättfärdigt liv, det vill säga varenda en av oss. Och då dog Kristus den död som egentligen var vår. I det ogudaktiga ställe, i vårt ställe. När det var dags. En ganska bra punchinledning där. När det var dags, när Gud visste det var dags, då dog Jesus Kristus den död som borde vara min. Sen fortsätter Paulus in i lite av en sorts trestegsraket. Och börjar liksom med mänsklig kärlek när den är som bäst. Knappast vill väl någon dö för en rättfärdig. Ja, men kanske vågar någon dö för den som är god, eventuellt där. Mänsklig kärlek, när den är som bäst, den kan motivera någon att ge sitt liv för en annan människa. Men fortsättningen är, Kristus sänd av Gud dog varken för rättfärdiga eller för goda människor, men för rebelliska, oförtjänta människor. Så gör han en liten skillnad. Och därför på något sätt blir ju effekten av det att Jesu kärlek är så oerhört mycket större, mycket pålitligare, om det ens är ett ord, än den största och bästa av den mänskliga kärleken. Ingen gör väl det här. Någon kanske kan tänka sig göra det här. Men Gud gick hela vägen dit. Och Paulus fortsätter här att när vi själva var svaga, medan vi ännu var syndare, medan vi ännu inte hade någon möjlighet, så kommer återigen det här med Kristi aktiva handlande. Vårat, jag ska inte kalla det passiva mottagande, men vårat mottagande. När vi var syndare, när vi ännu var syndare. För Gud sände ju verkligen inte sin son. Det här kommer vi tillbaka till gång på gång på gång på gång. Till de rättfärdiga, till de goda. Eller ens de där som var på väg att bli goda. Jag har läst en kommentar på Romarbrevet här av Mu heter han. Och han skriver så här, jag kommer tillbaka till honom om ett tag. Men Gud sände sin son att dö. Inte för rättfärdiga, inte för goda. Men att dö för människor som gör uppror mot Gud. Människor som hatar Gud. Det är rätt stort. Och beviset på den kärleken är ju just Kristi död. För den är så logiskt orimlig på så många plan. Den är frälsande, den är räddande från just det där som den räddar ifrån. På samma gång, vi var syndare, vi räddas, men det är också från effekten av vår egen synd. Och på något sätt skulle man i den logiska, mänskliga aspekten ha varit, det här är det dåliga, vi tar bort det. Men här har vi på själva problemet, här får vi gå in, säger Kristus. Och sen fortsätter han i vers 9 här, mittenstycket där. När vi nu har, det var det jag sa nyss här, när det redan är konstaterat, det är i presens, det är i nutid, vi är i den här effekten. Det är med ett konstaterande. När vi nu är förklarats rättfärdiga genom hans blod. Oh, det. Med också vad vi är förklarade rättfärdiga ifrån. Hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Det är också, Paulus gillar de här små logiska stångande mot sig själva. Det svåra här är redan gjort. Att försona och rättfärdiggöra syndare. Och då kommer, hur mycket lättare blir då inte den, så att säga, lättare uppgiften att rädda från den slutgiltiga domen. Om vi nu redan har gjort det här, ja men tänk hur ännu mycket mer större det här kommer bli. För det är faktiskt redan ordnat i det första stycket. Återupprättandet av den här söndriga relationen Gud-människa. När vi nu har förklarats rättfärdiga, hur mycket mer ska vi inte då genom honom? Och då kommer det här som är så typiskt Paulus. Vi kan kalla det någon form av dubbeltempus i dubbla tidsbegreppen. Redan nu men ännu inte är ju ett ganska återkommande koncept. Jag tycker det sätter ord på det väldigt bra. För när vi nu har förklarat, hur mycket mer ska vi då inte? Frälsningen är total, men den är inte färdig. När jag satt och förberedde det här i veckan så översatte jag ett citat som jag då tyckte var jättebra. När jag läste igen det i morse så tyckte jag att det här var tufft. Men jag gör så att jag kommer läsa det ändå. Känner du, där Marcus, tappar du mig. Då är det helt okej. Okay. För jag tappar mig själv ett par gånger i morse också. Men jag tycker också att innehållsmässigt så är det väldigt bra. Detta dubbla tidsbegrepp, redan nu men ännu inte, är typiskt för Nya testamentets undervisning, som betonar den absoluta och den slutgiltiga karaktär som är i den troendes mottagande av frälsningen. Samtidigt som den också upprätthåller att frälsningen inte är fullständig innan kroppens uppståndelse och förhärligande. Och det är just spänningen som uppstår mellan dessa två, redan nu men ännu inte, som ger upphov till behovet av att förkunna den totala kopplingen, och det här är viktigt, mellan den troendes rättfärdiggörande och hans eller hennes frälsning från Guds vrede som kommer utgjutas på domens dag. Att det är det här mottagandet och det är totalt färdigt, men det är fortfarande inte riktigt helt färdigt. Där håller ju Paulus på och rör sig så många gånger. Och han fortsätter här in i vers 10. För vi som Guds fiender blev försonade. Och det här bråkade och stökade jag lite med när jag läste i veckan. Så där. Och då är Guds fiende, det som jag pratar mest om och det jag hör mest är att vi är Guds barn. Och så läste jag det en gång till. För vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Och så tyckte jag fortfarande att det var stökigt. För jag vet att lite senare sen i kapitel 8, ja, så står det verkligen att vi är hans barn. Men så läste jag ytterligare en gång. Och då var det just det här, men utanför Kristus så är ju vi faktiskt Guds fiender. Oavsett om liksom fiendeskapet ligger i människans uppror mot Gud genom att vi faktiskt inte klarar av att leva som rättfärdigt. Eller om vi pratar om Guds faktiska vrede gentemot synden. Båda de aspekterna gör ju faktiskt, jag säger oss, men jag kommer snart ändra det, till Guds fiende. Och det är ju stökigt. Men fortsättningen är så viktig. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. En försoning med någon som man redan är vän med, är det verkligen en försoning? Om Anna kommer till mig och säger, hej Marcus, vad kul att se dig. Och jag säger, ja men nu kan jag förlåta dig. Inget att förlåta, det är supertrevligt. Men när vi som faktiskt utanför nåden får försonas in i nåden, då är det ju en sann försoning. Och förhållandet ändras. Vi går verkligen från ett fiendeskap till ett barnaskap. Och det är något superstort. Och effekten är ju den här totala skiftningen i relationen. Och effekten blir precis som i slutet här, kapitel 11, eller vers 11 sista. Glädjen. Men inte bara det, nu är jag nere i högra hörnet. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Och att vi är rättfärdiggjorda. Och vi pratar ofta om nåd. Och det är gott. Nåden är ju faktiskt hela poängen i evangeliet. I det glada budskapet om att Kristus kommer och försonar oss med Gud. Men det som vi kanske inte så ofta pratar om, och som jag har gått och grubblat rätt mycket på och frågat Anna och Bengt, hur jag har stökat lite på kontoret. Och, men hur är det här? Är just den stora skillnaden mellan mig och Gud. Att han som liksom universums skapare, som alltings upprätthållare, och jag som en av de där 8 miljarderna skapade. Det är så ofta vi hamnar i någon, nästan åtminstone i tanken, likställning. Ja men du och jag Jesus, och så lägger jag armen om honom och sen säger jag, vi går ditåt va? Och Jesus säger, jajamensan, vad du än säger Macke, det blir bra. Och det är en helt orimlig bild.
Faktiskt. Det är ungefär som om, fast ännu större om man ska vara helt ärlig, Sjumansholmen hittade jag på internet här igår. Ligger tydligen i södra skärgården här. En liten ö med ungefär 30 sommarstugor på. Det är ungefär som om de en dag bestämmer sig för nu förklarar vi krig mot resten av världen. Det är lika bra det. Och liksom de börjar åka in till Göteborg och ha ihjäl folk och börja stöka och förstöra. Liksom. Den rent så där mänskliga aspekten av det vore att resten av världen tänker, vad har hänt? Och sen så spränger man den där ön eller något. Det hade varit så, men jag förstår inte, det här är en liten del, de stökar och bråkar och har ingenting egentligen överhuvudtaget att säga till om i världspolitik. Vi sänker den där ön, bort med den så. Men istället så valde man att vi tar och förlåter, vi tar och jobbar med det här liksom. Egentligen det fast ännu större är det ju när jag som en av Guds små skapelser börjar stöka och bråka och ställa mig upp och tänka, nej du Gud, du har nog en bra tanke med mig, men jag tror att min tanke är lite vassare. Jag tror att jag har en lite bättre idé. Ja, det är en helt orimlig tanke egentligen. Sen kan jag ju massa gånger inte förstå vad Gud tänker, vad Gud menar, vad Gud gör. Men det är en annan sak. Så att min upproriskhet, om vi väljer att kalla det mot Gud, borde ju resultera i någon död. Om man ska vara helt ärlig. För om det är han som är livets upprätthållare och jag tänker, nej, där får du hålla på med själv Gud. Då borde det också vara att den upprätthållningen, att säga, lyfts bort. Men som tur är det ju inte så. Men effekten av den här fantastiska nåden och Gud som sänker sig ner och liksom lyfter upp mig i hans famn. Och liksom effekten av att vi ibland betonar det på bekostnad av hur stor Gud är. Blir ju att i alla fall min generation har ju växt upp med en supermyspys Jesus. Som jag tror jag har nämnt någon gång förut. Han som är Gud fast på mina villkor. Han som gärna vill vara Gud över alla områden i mitt liv som jag tillåter. Men de här som jag vill ha för mig själv, de rör han inte. Men det är så långt från Bibelns Gud, tack och lov. Men effekten av det här är någonting gott. För att ibland när jag tänker på det här, men oj, hur har jag lyckats göra himmelens Gud till en liten teddybjörn? Så blir jag bara trött på mig själv. Men effekten blir ju faktiskt om jag förflyttar min bild och försöker inse himmelens och jordens skapare vill ha en relation med mig. Blir ju att istället för att ha en Gud som ger mig en liten trevlig känsla i magen så hittar jag den Gud som aktivt har räddat mig från död och gett mig ett evigt liv. Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Det är en så mycket större Gud än den som vi ibland drar ihop till den lilla bollen som vi plockar fram när det är söndag förmiddag. För det är ju faktiskt synden som är problemet. Vi pratar ibland lite för mycket om det, ibland lite för lite om det. Vi förtjänar inte nåden. Kristus dör för oss. Korset blir den enda möjliga vägen till Gud genom den ställföreträdande död som Kristus dör. Här är min död. Den tar Kristus. Och kvar blir mitt liv. Nu och för evigt så att säga. Och vi går från att vara förlorade till att vara återfunna. Vi går från att vara den förlorade fåret till det där hittade som faktiskt är större glädje än de 99 som är där. Och som Anna läste från Mika, han har sin glädje i nåd. Det är också Guds glädje i att hitta oss. Det är också Guds glädje att hitta dig. Det är kanske primärt din vinning när du får ta emot nåden, när du får ställa dig in i Guds rike. Men Gud har också glädje i det. Ibland så tror jag att vi glömmer bort den. Han längtar, han har en glädje. Och då är ju den enda frågan som är kvar, som jag inte tänker svara på, men som jag tänker ställa. Hur responderar vi på det här? Vad gör det med oss? Vad gör det med vår bön? Vad gör det med vår inställning till Gud? Jag tror att det gör något. Det gör något med mig. Jag tror att det gör olika med oss. Men den här insikten i, han är större än vad jag hajar. Han är godare än vad jag förstår. Och skillnaden mellan han och mig är ännu större. Och ändå sträcker han sig ner. Och då kommer vi precis tillbaka till det Andreas sjöng för oss. Och nu undrar jag varför jag inte badar mer. Varför? När jag vet allt det goda som det ger. Det kan nästan verka som jag försöker att undgå dig. Att jag känner mig rädd för nåden och glädjen du skänker mig. Förunderligt. Förunderligt. Jag har lyssnat så mycket på den låten sista året. Vi ber. Ja, Herre. Det är så mycket vi inte förstår av både det vi gör och det du gör. Men tack att vi kan ha vår glädje i dig. Och vi ber, Herre, om din hjälp att inse hur stor din räddning är. Att du inte har räddat oss från en halvtråkig vardag, utan du har räddat oss från död. Du har gett oss ett nytt liv, ett evigt liv, och för det vill vi prisa dig. Och vi ber om din hjälp att inse hur. Och Herre, vi ber om klarhet och tydlighet när vi får prata om vad som händer när vi syndar mot dig. Och att du som har din glädje i nåden, du som vill relation dig och oss, att du hjälper oss att se klart på våra fel och våra brister, men att du också hjälper oss att se klart på din kärlek till oss. Tack för ditt ord och tack för den rikedom och den skatt som vi hittar där i, och att du leder oss när vi läser. Så Herre, vi vill bara böja oss inför din storhet. Vi vill sluta bjuda in dig i våra planer och ställa oss in i din plan. För det är den som är god. Vi ber om att du utmanar oss, att du sänder oss där du också leder. Tack att du är Herre och att vi är dina barn och den trygghet som det är. Och tack att du har räddat oss från fiendeskap med dig till ditt barnaskap. Och den trygghet som det ger. Det ber vi om och det tackar vi för i ditt heliga namn, Jesus Kristus. Amen.